Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej och välkommen till podden Vad skrattar du åt? Det är en humorpodd där jag, Erik Broström,
och jag, My Gudmundsdotter, pratar humor med humorintresserade personer som till exempel komiker och andra. Vi har en teater i Midsommarkransen som går under namnet Presens improkällare. Där spelar vi improviserade föreställningar och håller kurser i improcomedy.
Mm. Om du även är nyfiken på vad vi kan göra för ditt företag så finns det information att hitta om detta också på presensimpro.se under fliken Anlita oss.
Vi har också ett showcase den 11 december då vi visar hur vi jobbar mot företag. Så då kan man komma till vår teater, få en gratis frukost och en gratis show.
Ja, en gratis show helt enkelt. Ja. Och du hittar infon på samma hemsida.
Vi heter också Presens Impro i sociala medier och jag heter My Gudmundsdotter.
Jag heter Impro Erik på Instagram. Vi har pratat med Therese Sandin om hennes bakgrund och hur hon blev komiker, hennes syn på humor och om producenten och regissören Judd Apatow och hans filmer och serier.
Therese Sandin ligger bakom klubben Stand Up Yours som hon driver tillsammans med Pernilla Hammargren. Stand Up Yours spelar den 28 november på Fotografiska. Där kan man se henne och många andra roliga komiker. Biljetter finns på biletto.se. Du kan också följa Therese i sociala medier. Hon heter Tess Comedienne på Instagram.
Vi frågade Therese Sandin.
Vad skrattar du åt?
Let's go.
Let's go.
Oh, oh.
Did you want to?
I'll let you.
Next time.
I'm in a glass case of emotion.
Snap out of it.
I got a fever, and the only prescription is more cowbell.
Oh my God.
Du ser ju själv hur jävla glad han är.
I am ecstatic to be a part of this.
What do you mean funny? Funny how? Tell me. Tell me what's funny.
Alltså, jag skrattar åt saker som inte är menat att det ska vara roligt. Typ. Alltså, det kan vara, jag håller på att kolla på Walking Dead nu, och så kan det komma, ja men det är någon zombie som ser lite extra knasig ut, som tuggar, fradgar på något sätt, eller bara någon kommentar som inte, det är inte meningen att det ska vara roligt liksom, jag älskar när det dyker upp sånt. Sen skrattar jag också väldigt mycket åt kvinnor.
Bara generellt.
Generellt.
Så att snackar kvinnor. Vi en kvinnlig knasig zombie, då ligger Therese på golvet.
Älskar det. Det är det mest fantastiska som finns.
Hur många säsonger har du sett av Walking Dead?
Alltså nu är jag inne på säsong 6. Och då har jag klämt 3 säsonger på väldigt få dagar.
Ja. Hur många finns det nu? Ligger de på 9, 10?
Säkert, något sånt.
Fan, jag vill prata med dig när det har gått 2 säsonger till.
Okej.
Okay. Och så vill jag veta vad du tycker om serien.
Ja. Mm. Jag har inte bestämt mig än.
Det var bra.
På 6 säsonger.
Ska vi ha ett vad skrattar du åt Walking Dead special?
Ja, kanske. Då får vi bjuda tillbaka dig.
Ja, det finns special.
Ja, det finns ju uppenbarligen humor. Ja, alltså jag älskar ju den zombiefilmen. Vad heter den? Nej, Shaun of the Dead.
Ja, men ja, Simon Pegg, brittisk humor,
älskar Simon Pegg. Ja. Han är så jävla bra. Spaced var ju mitt favorit, min favorit sitcom när jag bodde i Glasgow. Det var ju, jag tittade på den varje dag, flera gånger. Det handlar ju då om Simon Pegg som bor ihop med en kvinna. De ska låtsas att de är ihop för att få bo tillsammans. Typ. Och så har de en landlord som heter Marsha. Och sen är det någon galen granne också som
Nick Frost är det,
det, är det. Ja. Det här med namn inte min.
Nej. Give me a reason. You know you think I'm unemotional, don't you? I can be emotional. Jesus, I cried like a child at the end of Terminator 2. You know with this the thumb and the molten, you know, is there someone else?
Ja, men brittisk humor säger du?
Ja, brittisk humor. Torr humor som inte är in your face rolig. Och då ska man komma ihåg att jag ändå har växt upp med liksom Adam Sandler, Jim Carrey, kollat på alla de liksom Pet Detective och jätteöverdrivet, verkligen superamerikanskt in your face. Fåniga röster, grimaser, så. Men bara så här, när jag hittade The Office och fick se det här torra... Älskade Ricky Gervais jättemycket när jag började med stand-up. Älskade Ricky Carr som är... kanske har lite mer svårt för idag. Men det är ju för att jag själv har utvecklats till att man kanske säger... Ja, det är mycket sparka åt fel håll och lite. Man börjar sätta lite mer så. Men väldigt, väldigt kul.
Men hittade du alla Adam Sandlers och Ace Ventura själv? Eller var det någon annan som introducerade? Alltså, jag tänker sig att man alltid fick något från familjen. Och sen när man växer upp så kanske man blir lite så här... Ja, men vad är min grej? Och sen så hittar man helt plötsligt den här egna grejen.
Men det var ju väldigt inne. Alltså det var ju det som gällde lite grann och gick på tv. Och sen har jag ju tre bröder som uppskattar den typen av humor väldigt mycket fortfarande också.
Just det.
Väldigt mycket kiss och bajs. Och
den liksom. Amerikanska.
Amerikanska humor. Mm.
Adam Sandler-humor.
Ja, men precis.
Gud vad han producerar filmer. Adam Sandler. Galet. Ja. Det finns ingen som gör så mycket film som han, tror jag.
Det finns ingen som tjänar så mycket pengar på Netflix just nu, tror jag. Som nej, sen. Nej.
Det, hade han någon deal med Netflix?
Han har det, men nu kommer Eddie Murphy in här snart. Så nu ska vi se vad som händer. Han har ju skrivit någon deal och har ju spelat in en film. Och de snackar, det ryktas om att han kanske gör sin första stand-up special sedan 87. Men det är bara ett rykte, det är ingen som... Alltså,
han ska besöka SNL snart också.
Ja, men exakt. Men så han börjar bubbla lite.
Bekräftelsetunnan har tömts. Han behöver fylla på. Vad skulle ni säga? Du droppade lite det där om den brittiska humorn, att den är torr, och den amerikanska humorn är Adam Sandler och grabbig. Finns det några mer differenser mellan, vad skulle ni säga är, alltså, skiljer
det,
sig?
Det jag har tänkt på ganska mycket, det är ju framförallt just det här att man måste förstå att amerikanska Hollywoodfilmer är till för att nå ut till väldigt, väldigt många. Och i USA så kanske det är så att man måste säga ganska tydligt att det här är ett skämt. Mm. Det är nu ni ska skratta. För jag kan tycka att man ser det också i stand-up i USA. Att det är väldigt mycket mer, det går liksom inte att, så här, det får inte sjunka in, utan här är punchline! Mm. Att det är väldigt mycket mer den typen av stand-up. Medan brittisk, att det kanske är någon som står, det är lite mer monotont, och att det kanske inte, det är inte lika självklart liksom.
Nej.
Den är lite mer finlirig och subtil kanske. Och torr då.
Ja, men och sen är det ju, jag tänker att det är olika kulturer, så att jag menar, det är ju de talar samma språk, de är jätteolika.
Ja.
Så hur man får vara som engelsman är så tacksamt att driva om, men det skulle inte funka på samma sätt där om man inte känner till den kulturen. Men USA också, som man säger, det är så stort. Så det som kommer till oss, det är oftast det som är för den breda massan.
Ja.
Och i England så har de inte den liksom pumpen. Nej. Så där kommer de små grejerna också. Vi har ju kollat, alltså på sistone nu så har jag upptäckt Mr. Show med David Cross och Bob Odenkirk. Och det är ju jättesmalt, det är liksom pyttoneskiskt. Eller
det känns nästan brittiskt.
Ja, för att den är svårförstådd, de gör konstiga övergångar, det känns väldigt Monty Python och lite så liksom. Men den kom liksom aldrig riktigt hit, för att den fastnade inte på vår radar.
Nej.
Så det är ju lite det också.
Mm. Men den finns både på, Mr. Show finns ju på HBO, och nu finns ju Bob and Dave på Netflix.
Ja, precis.
Just det började jag kolla
Bob
på.
Bob and David, ja. Det är lite samma, fast de är äldre. Det är liksom det är för Mr. Show-fantasterna.
Ja, exakt. Det är samma cast.
Det är lite som, jag gick och såg Monty Python i London på O2. Om jag inte hade sett dem, och vuxit upp med dem så hade jag inte tyckt att det var så bra.
Vad är det som händer?
Fan vad gamla de är, men de bara glömmer bort repliker.
Impro är ju stort både i USA och i England. Mm. Men jag skulle säga att impron i England är mer som den svenska impron. Det är mer så kallade games, att de har liksom kortformstekniker, ja, och mer storytelling om de spelar långform. Mm. Och i USA så är den ju mer liksom sketch, SNL.
Ja, precis. Det är väl det, stora skillnaden är USA är mer sketch och Europa är mer teater.
Ja. Mm. Mm. Ja, du nämnde att du hade tre bröder.
Ja.
Ja, det visste jag inte. Är det storebröder eller vad ligger du i skaran?
En storebror, en tvillingbror och en lillebror.
Är du tvilling?
Mm. Oh my god, det är skog. Aftonbladet klick, bara, what?
Jag blev jättenyfiken på din tvillingbro. Vad gör han?
Ja, det är sånt här som man borde veta. Men han jobbar med... Du vet inte. Alltså, grejen är att jag har aldrig någonsin förstått folk som har... Nej, så här, det började med att de har dragit bredband och fiberbredband lite så här precis i början när det kom. Men sen så har min tvillingbror på något sätt klättrat, så då har han varit den som har varit ute och pratat med bostadsrättsföreningar och sagt, det här är ett bra alternativ för er. Och nu vet jag inte riktigt var det är, men jag tror att han inte är ute och liksom är hantverkare längre, utan mer jobbar med lite mer kontorsaktigt så.
Jag tror att tvillingen var så här... Exakt. Martin är i fara.
Alltså jag ville nog att det skulle vara så när jag var liten. Men sen insåg jag, för vi hade ett annat tvillingpar i vår klass också. Två grabbar som var verkligen lika varandra utseendemässigt också. Vi är ju inte så lika. Vi är ju inte mer lika än vad jag är mina andra bröder. För vi är tvåäggstvillingar. Men det var ändå lite...
Det måste man
lite...
väl vara om man är olika kön?
Ja, precis. Nej, men ändå att jag säger... Oh, jag känner att han är knipa, fast det är ju för att jag ser att han är, eller liksom, det är bara för att
jag, här, jag gör ingenting, jag bara står passiv till
och alltså, jag känner på mig att min bror ramlar ner för trappen steg för steg och att någon nu går fram och rånar honom. Känner du på mig?
Nej, men jag försökte skriva något skämt om det, just så här, med tvillingar, att man ändå känner av så. Jag kände verkligen ett starkt obehag från honom när jag tryckte ner hans huvud i toaletten. Att det är så här.
Ja. Jag drabbas också.
Vi drabbas båda av det här.
Men är du den enda i familjen som jobbar på scen?
Nej, alltså de har ju varit väldigt mycket mer musikintresserade. Min storebror är ju en sån här kille som är vit men har dreadlocks och håller på med reggae.
Mm.
Och min tvillingbror spelar ingenting just nu, men han var också, har varit med i band och spelat. Och min lillebror har också spelat mycket band, dödsmetall.
Okay.
Så att väldigt mycket mer musiken som har fått ta plats.
Ja. Och kulturell appropriering.
Exakt, det är stort i min familj.
Är föräldrarna också musikintresserade, och det var du som var svarta fåret som valde en annan konstform?
Alltså grejen var ju att, eller så här, vi har ju alla varit musikintresserade, och mamma och pappa, det var så här, finaste stunden jag kommer ihåg från när jag var liten var när pappa spelade gitarr och mamma sjöng, och så var det Beatles-låtar de sjöng då.
Mm.
Så det var ändå så här, mysiga minnen från när jag var liten, men vi var ju sex personer som bodde under ett och samma tak och hade varsin musiksmak.
Okay.
Så det var väldigt mycket oljud.
Alla hade allting på samtidigt.
Ja, men verkligen.
Ja. För du gillar ju också musik.
Och, ja.
Du är ofta på Rågsveds karaokebar. Japp, dansa på orden.
Men det är också så sjukt att det är mitt enda sätt att få uttrycka min musikaliska sida. Det är att gå på karaoke i Rågsved. Det är sorgligt.
Men det är ju det karaoke till för.
Ja.
Får du ett gott skratt? För du sa, jag skrattar åt saker som inte är tänkt att vara roliga, och karaoke finns det ju ganska mycket utrymme för saker som inte är tänkt att vara roligt.
Ja, alltså det var ju, jag la ju upp på Instagram, och jag känner att jag är en dålig människa, men jag la inte upp det och skrev, kolla vad roligt. Men det var en dam som också bara sjunger lugna låtar, och sen så här, när man pratar med henne så har hon inte någon brytning, men när hon börjar sjunga så låter hon så polsk. Det är helt fantastiskt. Att det är så här, nu kommer Lisa Nilsson på I mean det, alltså hon är helt fantastisk. Hon är också så himla lik Birgitta Klepke utseendemässigt. Så det blir så konstigt att se henne och höra det som kommer. Timingen är alltid off. Så hon ligger liksom alltid en strof efter, eller en vers, typ en vers efter. Ja, nästan.
En vers efter.
Nej,
så, när låten är slut, då börjar hon.
Ja, och så blir det lite så här, man har ju dåligt samvete, för man vill ju inte skratta åt riktiga människor som inte menar att vara roliga. Nej. Men ibland är det lite svårt liksom.
Ja,
ja. Men det är väl, och det får man.
Det får man ju. Ja. Det är ju när det blir mobbing som det är jobbigt, men då måste man ju gå ihop flera stycken och säga, titta vad tokigt.
Ja, och hon älskar ju att få uppmärksamhet. Alltså, ja. Annars skulle hon inte ställa sig och sjunga karaoke. Hon står och dansar hela kvällen, ja, och bara bjuder upp. Och det, helt, ja, underbart.
Och full säkert.
Ja,
skyll dig själv.
Det finns ju de komikerna som får jättemycket skratt, alltså ståuppkomiker. Men man skrattar inte åt materialet eller hur de levererar, alltså tajmingen, utan man skrattar åt the goofiness.
Ja.
Vi såg ju en sån på Lunds humorfestival. Publiken vek sig, alltså de grät.
Ja.
Och den här personen hade ju ingen aning om vad hen gjorde. Mm. Men det var ju bara att man skrattade åt hen. Och sen jag tror att den här personen gick av och bara, åh, vad bra det gick.
Vi skulle säga att det var Johannes Bränning.
Ja.
Nej, men...
Men det är ju också, för Johannes är ju en sån som bryter mot alla regler när han står på scen.
Ja, det gör han.
Och det blir ju underbart.
Ja, han är jätterolig.
Shit, vad bra.
Ja.
Det är... Men jag älskar såna som bryter stilen väldigt mycket. Men så här, Maria Bamford är ju en av mina favorit stand-up-komiker.
Just det.
För att det är bara knasigt. Det är röster och grimaser och ljud.
It's so hard to live in Los Angeles. People are working so hard. Not only in LA, but in this country. That's all we talk about. What are you working on these days? What's going on with you? What's on the next page for you? What's coming up for you? What are you working on? Oh, I'm done. Yeah, I finished early. It's also scary. You know, what do you do for a living? And I often say that I'm a bookkeeper, which I am. I do my own QuickBooks. I've been audited by the IRS 5 times. Turns out they owed me $25. Kablam! Because I may be eccentric. But I save my receipts.
Ja, men hon gör ju så otroligt bra karaktärer.
Mm. Ja,
Bamford.
Och sen också någonting som jag uppskattar väldigt, väldigt mycket. Hon pratar ju också om psykisk ohälsa. För hon har ju en bipolär diagnos och har legat inne. Hon har försökt ta livet av sig. Och jag gillar den typen av humor också. Där man får ta med det mörka, det riktigt, riktigt svarta liksom. Jag vet att ni pratar med Johanna Nordström också om Tegno Terror, men just det här att det får vara verklighet och det får vara jobbiga saker också.
Ja.
Och det är lite så jag försöker göra när jag gör stand-up också, att lite så här, måste gå in och peta i det där, bara, vad är det där för ett sår? Om jag tar den här smutsiga pinnen och petar lite i det, vad händer då?
Mm.
För att jag ändå vet att jag drabbas mycket mer av att lyssna på sån humor än bara liksom, det här är skämt om banan. Man bara, okej, ja, det är kul också, men det där är kul.
Och på ett sätt kan det vara för många, inte nödvändigtvis för dig, men att man hanterar sina egna problem lite. Alltså som komiker tror jag är jättevanligt att man liksom bearbetar det man tycker är jobbigt och skapar humor av det.
Ja.
För det är ju att ta ett steg bort från sig själv och se vad det faktiskt är som händer.
Ja, jag gick faktiskt, började gå till en psykolog och hon var väldigt mycket så här och försökte gå in och berätta om din uppväxt, berätta om det här och jag var så här, vet du, jag är färdig med allt det här för det har jag pratat om på scenen. Att det är liksom så här, det är inte det jag är här för utan Nej. De här grejerna, de har jag bearbetat. Det är
fixa liksom, resten.
Fixa resten, fixa det som jag inte än vågar prata om på scen.
Ja. När visste du att du ville bli komiker?
Alltså jag har ju alltid tyckt om när folk har skrattat åt mig. Väldigt mycket, var väldigt osäker som barn och klassiska, liksom, använde humor som någon typ av självförsvar. Om jag får folk att skratta så kan de inte vara elaka.
Mm.
Men var också så osäker så varje gång jag sa någonting som jag själv tyckte var roligt så sa jag, jag skojar bara.
Mm.
Om det inte var att jag fick ett skratt, för då sa jag inte det, för då behövdes inte det. Men väldigt mycket så, och sen har jag tyckt om att stå på scen och jag har tyckt om... Ja, men då var det ju mer man hade dramalektioner, men det roligaste var ju när man gjorde improvisationsövningar fast man inte riktigt kunde fatta vad det var för någonting just då.
Mm.
Men att det var väldigt, liksom, väldigt mycket mer det som inte är manus. Tråkigt, nu är det här en svår scen och vi bara tar en scen ur en föreställning, vi förklarar inte vad det kommer från för föreställning eller vad den handlar om, men här är manus. Man bara, nej, det här vill inte jag göra. Jag vill få folk att skratta.
Mm.
Och sen så var det när jag pluggade till sjuksköterska början av 2000-talet, 2004 eller något sånt. Då gick jag på mycket stand-up för att det var ett bra billigt nöje. Och då var jag lite så här, men det där ser ju inte så svårt klassiska.
Ja, exakt, det där kan jag göra.
Det där kan jag göra. Okay. Nej, men det tänkte jag inte, utan jag var lite mer så här, vad ska man gå för utbildning för att få hålla på med det där?
Ja, vad gjorde, gick du någon utbildning?
Nej, nej, men det var lite, jag blev jättefull en kväll på en sommarklubb som de körde uppe på Fåfängan. Pratade med Al Pitcher efter showen.
Nej, men.
Och jag var lite så här, vad måste man gå för utbildning för att få hålla på med stand-up? Och så skrattar han och bara, nej, alltså du, om du vill köra stand-up så gör det. Det är bara att gå upp på scenen. Och då fick jag höra om Bungee Comedy. Och så var jag med i Bungee Comedy för 8 år sedan. Och kom på fjärde plats.
Nice.
Som alla gör som inte vinner.
Är det så?
Ja, det är alla som inte kommer på prispallen.
Alla
fyra.
Men det är bra.
Men jag fick ändå så mer smak av det. Det var det värsta och läskigaste jag har gjort, för att det är skitläskigt och bara så här, det här är saker som jag själv har skrivit som jag vill få en reaktion på. Jag var inte rolig. Alltså det tog ganska lång tid för mig att bli rolig, men jag gillade adrenalinkicken så mycket och hade så svårt för varför blir jag så här nervös. Den här nervositeten har inte funnits i mitt liv utan att jag har överkommit den. Så då ska jag köra stand-up tills jag kommer över det. Och när jag kom över det så blev det också kul. För då började jag också kunna titta ut över rummet och se hur reagerar folk. Vad är det folk reagerar
exakt.
På?
Det, jag har ju sett dig några gånger och jag tycker du är som bäst när du pratar med publiken. Och du känns så självklar på scenen. Jag har sett dig på Big Ben flera gånger där du bara går upp och liksom så här, ja, men börjar prata med någon, eller till och med drar upp någon på scenen någon gång och bara så här, titta på den här mannen.
Ja, det var den gången. Objektifieringskvällen.
Det var så roligt.
Men det är den grejen som är svår att lära ut. Alltså den är svår att lära sig. Jag har jätterespekt för det bra skrivna materialet, men det kan du ändå nöta, du kan kämpa, du kan liksom att vara självklar på scenen och att vara bekväm, det är mycket svårare att uppnå tror jag. Så har man den, då kan man ha det andra. Och det kanske man märker fort när man börjar också, att jag känner mig trygg. Nu kan jag liksom...
Det tog ju, som sagt, det tog jättelång tid innan jag blev trygg i att jag var rolig, ska jag säga. Jag kunde vara trygg med att stå på en scen, men det tog lång tid att känna att jag är rolig, jag har någonting. Sen tar det också ganska lång tid, tycker jag, att hitta vem vill jag vara på scenen. Vad är liksom min USP, eller vad är min röst i det här hela? Och det var ju lite så här, allting hände lite samtidigt, men det var ju när Mafia Comedy körde gratiskvällar, så fick jag börja konfa, och då kände jag lite att okej, men det här är ju min chans att faktiskt få jobba med och prata med publiken. Och som konfa så måste man inte vara den roligaste på en gratisklubb liksom. Och då hade jag verkligen ingenting att förlora på att prata med publiken. Och nu är det inte det läskigaste som finns. Liksom.
Nej. Det är väl ett jätteattraktivt sätt att lära sig stand-up. För att du har ingen press på dig. Alltså, för att när du går upp och säger, ja, nu kommer Therese Sandin. Då vet ju du att publiken är så här, hon har skrivit skämt. Men man har inte den vibben av en konfa på samma sätt.
Nej, eller en improvisatör.
Herregud, det är därför jag inte har gjort stand-up. Det är ju jätteläskigt, usch.
Ja, men för vi får ju ofta den kommentaren att vi borde vara bra på den grejen. Att så bara prata med publiken och säga, men du är improvisatör, du borde vara bra på det. Och ja, det kanske jag borde. Men faktum är att jag är bättre när jag har förberett mitt material. För impro är, den impron jag gör är inte samma sak som att improvisera med en mikrofon och vara ensam på scenen. Däremot är jag jättehjälpt av att skriva skämt och att fatta vad som är roligt
till
på
din
grund
stand-up.
Till min stand-up, som jag inte har kört på ett år. På grund av, tack vare impro, för att impro identifierar humor. Man vet hur man liksom får till ett skämt och sådär. Men att alltså impro handlar ju mer om samarbete och liksom att bolla med den du har på scenen. Och du och jag till exempel, när vi pratar med publiken, när vi gör våra entréer på PIK, på vår teater. När jag går ut själv, alltså på mysfredag, så är jag ensam. Jag känner mig halv. Jag är så ovan med den grejen. Att så här, nu ska jag stå, då vill man ha den kunskapen som du har, Therese. Att bara så här, kunna prata med publiken utifrån mig. För vi står ju liksom, när vi är båda, då står ju vi och bollar. Och då har vi mycket mer vittig och roligt snack.
Visst, det är ju, men det är ju skillnad på konstformen impro comedy och att improvisera med publiken. För det är ju... Det är ju, eftersom impro comedy är ju inte single person game, utan det är ett samarbete, som du säger. Medans att stå och riffa med publiken, det är ju egentligen att du använder publiken som din medspelare.
Ja.
Men de är inte...
De kan ju inte impro. Alltså de reagerar ju inte ut efter de reglerna.
Nej, för de kammar inte med års.
Nej.
Det är liksom...
Nej, det är en annan typ av skill.
Verkligen. Sen vill jag också bara lägga till att om man är ganska ny på stand-up och tror att man ska kunna starta en egen klubb och komfa själv, don't do it. Ja, men det är lite så här, det måste ju ändå finnas någon trygghet i att konfan ändå verkar trygg där uppe. Och det är så många gånger, ja, men som när jag själv också hade drivit rookie-klubb när jag var ny, att det är så här, ja, men det var inte jag som skulle vara konfa de kvällarna.
Nej.
Nej.
Varför gör man det?
Är det för att man skaffar sin egen speltid eller sentid?
Ja, det är bara därför. Mm.
Just det.
Mm. Men då kan man ju starta klubben men kanske anlita någon till att vara MC.
Mycket bättre. Mm. Mycket, mycket bättre. Och ta in någon som är trygg. Ja, faktiskt.
Alltså, det vet ju jag, det lilla jag har kört stand-up, att när det är en riktigt bra MC på Big Ben. Mm. Jävlar vad mycket bättre det går då alltså.
Ja, ja, ja.
Mm. Är det någon som pratar mellan giggen och liksom får igång publiken, shit vad mycket bättre det går för mig. Alltid.
Man blir ju själv om man står där och någon är rolig bara i presentationen, så känner man så här, yes, shit vad taggad det är på gupp nu.
Eller hur?
Man får höra att publiken, shit, de är as på, det här måste vi behålla.
Exakt, än att det är så här, ni ska presentera varandra och så den så går jag tittar i handflatan och försöker läsa mitt namn rätt och så här, vet knappt vem jag är.
Det är alltid bra när de liksom så här kommer nästa jätterolig person, jag tycker det är jättekul, och så läser de namnet i handen och så läser fel liksom.
Exakt.
Man bara, du älskar mig.
This is a very good friend of mine and here she is, me.
She is my godman's daughter. Men det är inte därför vi är här.
Nej, vi ska ju prata. Det här är ju ett temaavsnitt.
Ja.
Vilket gött kött vi har haft hittills, tycker jag.
Ja.
Men nu ska vi gå in på djupet på dagens tema, och det är
Judd Apatow.
Judd Apatow, han är alltså regissör, manusförfattare, filmproducent och stand-up-komiker. Filmer i urval som han har producerat är bland annat då Anchorman, tillsammans med Adam McKay, som vi kommer göra massa avsnitt om också förhoppningsvis.
Yeah.
Bridesmaid, vad ska man med ta? Oj, vad mycket han har gjort. Pineapple Express, Funny People, This is 40, Trainwreck var väl en av de senaste. The Big Sick.
Ja, just det.
Mm, och sen massa olika tv-serier så som Girls, Love, Crashing. Har vi några?
Det är väl en rättvis axplock.
Ja.
Han är ju liksom en stor inverkan på amerikansk humor. Han har ju producerat oerhört mycket.
Det har han.
Förutom det han själv har regisserat. Hur upptäckte du honom?
Det är ju alla de här filmerna, var väl framförallt, det började väl där vid, ja men det var ju de här, alla grabb, Superbad,
just det.
Första man såg.
Knocked Up.
Ja, jo, någonting har han med den att göra. Ja. Ja, men och sen också Bridesmaids, som jag älskar så himla mycket.
Den är typ det bästa.
Ja, men alltså, den är fantastisk. Ja. Det är så många bra som är med i den, och jag älskar ju Melissa McCarthy, och hon är ju helt fantastisk när hon bara snor hundvalpar och allting. Helt underbart.
Jag tycker Melissa McCarthy är en, alltid när hon är med på SNL så är det mina favoritavsnitt.
Ja, men det kan jag verkligen förstå. Alltså, det är ju verkligen någon som är bra på impro.
Ja, hon är från The Groundlings, precis som den här donnan vi får se här då, Kristen Wiig, som spelar, Maya Rudolph spelar ju då huvudrollen, inte huvudrollen, men den som ska gifta sig.
Ja.
Maya Rudolph kommer från också Groundlings och UCB, tror jag.
Ja, någon av dem, jag kommer inte ihåg vilken hon är från, men det är en extremt mängd improkomiker i den här filmen.
Ja, alla är från IO, UCB, Groundlings och Second City.
Här kommer ett klipp där de ska hålla tal på hennes... Vad är det? Förlovningsfest.
Enough for me. Let's get the maid of honor up here. Annie?
All right.
Annie.
Hi, I'm Annie Walker.
Yay, Annie!
Right. I'm not going to go on with a big speech, so I'll just say this. I'm so happy to be a part of this celebration, and you two deserve each other, as well as a lifetime of happiness.
Thank you.
Cheers.
Yeah.
Love you guys.
Cheers.
Cheers.
Thank you, Annie. That was so sweet. Thank you. Lil, remember that trip we took to Miami with the boys? And they were working the entire weekend, and we just sat and drank wine and ate peanut brittle, and I shared things with you that I've never shared with anyone, and you made me realize how I can trust people again. So let me just say, Lillian, you're my best friend. I just wanted to say really quick that you're so special to me because, well, one of the reasons is because I've known you my whole entire life, and you've really helped shape who I am. I just want to thank you for carefully selecting me as your maid of honor. I know you had some other choices, but you're like my sister, and I love you. Well, that concludes the speeches for the night. Thank you. One last thing. It's rare to meet someone as an adult who you really connect with, and that's you, Lil. I went to Thailand recently with my husband, Perry, and there's a beautiful saying that I learned there. Kun ben song nong kong chan, sung chan ja kat madai, mai ben chen nan. It means you are a part of me, a part that I could never live without, and I hope and I pray that I never have to. Kap kun ka. Kap kun ka. Kap kun ka. Kap. And that's it for tonight. Thank you for coming.
Really quick.
Thank you all for coming.
I just wanted to say really
dessert
quick.
Wine is out. Consuelo?
Really quick. Speaking of Consuelo, Lillian and I...
Det är så extremt roligt. Det blir så duell i vem som tycker om henne mest. Det är väldigt... Yep. Det här är ju ett liksom... När du sätter... Det är Paul Feig som regisserat. Det är Judd Apatow som har producerat. Och Kristen Wiig har skrivit den med Annie Mumolo. Det är liksom, vi har Kristen Wiig, vi har Judd Apatow, vi har Paul Feig. Det kan ju inte bli annat än bra, och sen den casten som är. Mm. Det är liksom...
Det här var ju också den första filmen som gjordes med bara female cast som skrevs utifrån att, alltså som om att de är män. Att
precis.
Man inte har skrivit kvinnor eller kvinnors repliker på samma sätt som man har skrivit manliga repliker.
Precis, mannen i filmen är kvinnan, traditionella rollen, kärleksintresset liksom.
Och efter att den här släpptes så har jag sett en klar, alltså tydlig förändring på komedifilmer av Judd Apatow och Adam McKay och andra, där man märker att så här, nu, jag tror att de skriver många och inte liksom tänker på vad det är för kön.
Mm.
Och sen så sätter de könen efteråt för att det är så mycket fler kvinnor.
Ja, jag tror den låg i framkant och kommer att ha en viktig del av filmhistorien, absolut.
Det tror jag också.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Det här är en av dina favoritfilmer.
Ja, det är det absolut.
Ja.
Men det är ju verkligen för att alltså hela casten är ju fenomenal och hur de bara kompletterar varandra så otroligt mycket också i hela Maya Rudolph och Kirsten Wiig och Sam Melissa McCarthy som
ja
alltid spelar fantastiskt bra.
Ja, vi pratade lite om henne innan. Vad var det? Det var
SNL.
Nej.
Eller vad menar du?
Innan vi slog på inspelningsknappen.
Jaha.
Vi
pratade om henne. This is 40.
Ja, exakt.
När hon spelar en biroll, en liten biroll som en mamma till ett barn som går i deras skola. Alltså jag såg den här filmen häromdagen, This is 40, helt fantastisk. Alltså jag älskar ju Paul Rudd väldigt mycket också, fast han är man. Och han har också varit med i fantastiska filmer, verkligen, Paul Rudd.
Tyckte du om This is 40 första gången du såg den?
Jag tror det.
Men gjorde inte du det?
Den växte på mig. Nej, men för att de bråkar hela tiden.
Ja, det är väldigt mycket konflikt.
Det är allt, hela filmen handlar nästan om att de bråkar. Men nu när jag har sett om den så förstår jag lite vad det är de försöker berätta. Och då är det ju faktiskt bråket som är någon slags motor i storyn. Men det är hennes scen. Berätta lite. För vi pratade
ja,
om
men
den.
Alltså det huvudkaraktären då som spelas ut av Leslie Mann som är gift med vår huvudperson Judd Apatow. Hon är gift med Paul Rudd och hon är gravid, har precis fått reda på det. Och det är någon som har skrivit någonting taskigt om hennes dotter på Facebook och då ger hon sig på det här barnet och det blir lite oproportionerligt stort. Hon verkligen hugger efter hans strupe när hon ska bara säga att du låter min dotter vara i fred. Han går hem och berättar för sin mamma och här så sitter de hos rektorn och Melissa McCarthy är förbannad för att de har gett sig på hennes son.
Ja, och det här är outtakesen i slutet av filmen där de inte kan hålla sig.
I would like to rear up and jackknife my legs and kick you both in the fucking jaw with my foot bone. That's what I would fucking love.
Det är impro det här.
I wish my fucking foot would go right through your skull. This is what happens when you corner a rat. I will fucking kill you. You corner me, I will fucking chew through you. I'll chew through you. Slow blinking eyes. I will chew off your fucking eyelids. You won't slow blink at me, will you?
Did you drink before you came here?
No, but I'm gonna start drinking. I'm gonna slit somebody open like a fish and drink their blood. That's what I'm gonna drink. If we don't start getting to the fucking point here. Probably I'm gonna start with Karen Carpenter's head. I'm gonna rip her head off and I'm gonna drink her blood. And then I'm gonna come back and light you on fire. I'm gonna light you all on fire, but I'm gonna start with you, Jill. I'm gonna fucking torch you. You know what I'm gonna do? I'm gonna go buy a fucking pickup truck and a cord of rope, and I'm gonna string it around all three of your fucking necks and then drive around town dragging you. That's what I'm gonna fucking do.
That's completely uncalled for.
Really, Jill? Do you think it is? Fuck off, Jill. God, everybody fucking hates you. God.
That isn't even nice.
Go suck a big fucking dick, Jill.
That's totally uncalled for,
you're
Catherine.
A fucking asshole.
Att du kan hålla sig med skratt.
Everybody hates you.
När hon sitter och tokgarvar bredvid henne.
And I'm glad your husband died.
Men det är så här, här har ju Judd bara sagt så här: Melissa, do your thing. Bara ranta här. Och sen så tar jag och klipper ut det som är liksom. Och de vet ju också att så här, vi kan skratta här för att kameran kan vara på henne när vi skrattar. Så hon håller sig och bara fortsätter improvisera.
Men att hon kan hålla sig, det är helt otroligt.
Det är imponerande. Jag hade inte klarat det.
Men
inte.
De bryter ju, alltså både Paul och Leslie bryter ju, men hon som spelar rektorn sitter ju och bara säger
Stoneface.
Alltså det är ju helt fantastiskt. Hade jag varit i det rummet så hade jag ju bara vikt mig dubbel och bara, alltså det
Det är kanske därför Melissa kan hålla sig för skratt, för hon bara, den där jäveln skrattar inte.
Nej, precis. Jag fortsätter tills jag får dig att skratta.
Klassiker. Hela rummet skrattar men inte den personen.
I'm gonna make you laugh, motherfucker.
Dåligt gig annars. Ja, det är väldigt roligt.
Men jag har ju alltid älskat outtakes i humorfilmer. Det är ju det bästa som finns. Just det här när de till och med får varandra och inte kunna hålla sig längre. Det bara bryter igenom.
Ja.
Är fantastiskt.
Ja, det är fint. Det finns ju 40 minuter bloopers av vänner.
Ja.
Det är ju nästan bättre än serien.
Ja, jag visste. Nej, men alla de här liksom humorfilmerna som man har sett. Ja, men mycket Steve Carell och liksom i samarbete med Paul Rudd och Will Ferrell. Alla precis, de här, det är helt fantastiskt.
Ja, för det är ju ofta så. Alltså både Adam McKay och Judd Apatow jobbar ju på det sättet att de har ju manus, de har repliker, men väldigt många scener är ju improviserade för att de vet att det blir mer livfullt och spontant och humorn kommer fram bättre om man låter gruppen göra sin grej.
Mm.
Mm.
Jag tycker det var kul också, vi har ju sett hans stand-up, Judd Apatow, och då droppar jag han Melissa McCarthy som kassako. So I took my Melissa McCarthy money.
Shitting in a bathroom.
Så det är hon som har gjort han rik. Jag tycker det är fint att han hyllar henne.
Ja, verkligen.
För det förtjänar hon alla gånger.
Men vad tycker ni om hans stand-up då?
Jag tycker att han är helt okej. Jag tycker den skiljer sig väldigt mycket från annan stand-up. Det behöver väl sjukt generaliserande att säga, men det jag tycker han gör som jag inte har sett någon annan gör, det är att han inte går så mycket underdog. Alltså han gör ju det på sitt sätt. Men han pratar ju mycket om alla kändisar han träffar, hur mycket pengar han har och alltså hur framgångsrik och bra han är. Vilket när han gör det så skrattar jag inte.
Nej.
Men jag kan tycka så här, vad spännande att du satt i samma rum som Barack Obama och sådana saker.
Ja, men här har
men
han,
det känns inte så komiskt.
Nej,
här tar han
med.
Upp när han har hittat ett gammalt dikt han skrev på gymnasiet om hans föräldrars skilsmässa.
It's called Divorce. It's kind of sad. Do you want to hear it? Okay. It gives you a little snapshot to my young life. It starts off with a few fights. They bark a lot, but nobody bites. But after a while, the fighting begins. They got worse and worse, and nobody wins. Don't be sad. I'm rich. I'm very rich. This boy is me. It's okay. It's okay. Okay, the kids always run into a corner and hide. The parents say it's natural. You know they lied. For me, there was separation with lots of tears. Going out with my friends, marijuana and beers. not much. Then they get back together and things are okay, but that doesn't last, no way. Kind of a Dr. Seuss kind of a rhyme scheme there. I spend my weeks at home, weekends at work. I watch other people get paid for acting like jerks. I can do that pretty well too. In my opinion, I'm one funny Jew. So maybe it's good that I'm getting fucked up. All comedians are sick pups. And maybe one day I'll be a big star and I'll ride around in a big car. And I won't mind that my parents split because it helped me write my comedy shit. But for now, life is rough. But I'll handle it. I'm tough. ?
Jag började ju kolla på den här stand-up specialen och insåg efter 7 minuter att min fokus låg någon helt annanstans. Ja. Och då har man inte riktigt lyckats med. Och det kanske är lite där, för jag har också alltid haft lite svårt för det här med folk som måste namedroppa. Såhär, jag känner en massa kändisar. Man bara, men det är inte... Eller såhär, det är imponerande på en publik om folk inte vet vem du är, så kanske det är ett bra sätt att säga ta det lugnt, liksom, jag har kända kompisar. Nej, men lite så. Men däremot så började jag läsa hans bok Sick in the Head, för det som jag inte visste då, han var ju liksom redan som väldigt, väldigt ung fascinerad utav humor och av stand-up, för det var det han liksom kom över, kan man säga, just att stand-up-komiker, det var väldigt fascinerande.
Just det.
Det han gjorde var att han då började jobba på någon lokal radio eller studentradio eller någonting och använde det som en ursäkt för att få intervjua kända stand-up-komiker.
Ah.
Så att i den här boken så har han egentligen bara tagit med intervjuer med kända stand-up-komiker, och det börjar, tror jag, för mig att det var med Seinfeld, första intervjun.
Ah.
Och det var så himla roligt, mer bara så här hur i hans tankar, den här tankeprocessen, att han säger, jag vill jobba med det, och hur kan jag jobba med det och bli bra på det? Jo, genom att fråga, som då journalist, fråga folk om deras yrkeshemligheter.
Ja.
Så att, väldigt fascinerande. Ja.
För han var väl kompis med Adam Sandler och Jim Carrey. Hans första producent, han står som medproducent på Jim Carreys enda stand-up, Act Naturally.
Cable Guy är han producent på.
Ja, den är han också, men som stand-up-grej, för den är från 91 typ.
Ja.
Ja, för det droppar han ju också där, att han har hängt med dem så länge.
Ja.
Mm. Ja, det här var mina kompisar när jag var liten. Typ.
Och det var, han började väl med stand-up när han var så här 17-18.
Just det,
Sen berättade han också om i den här specialen i slutet av den, hur bränd han blev.
Ja.
Att han och Adam Sandler gjorde en audition som var jättestor audition. Och de var så exalterade, de gick på den här och det kändes så bra. Och sen så, ingen av dem fick det, men så hörde de av sig till honom, till Judd, och bara, nej, du får inte, för att there's no warm.
Alltså, ja, du ingen warmth.
Det finns ingen värme i dig. Och det kan jag hålla med.
Ja, men det är ju det man ser när man ser honom köra stand-up. Att det finns ingenting som är lite, lite genuint.
Nej.
På något sätt.
Man gillar inte att se honom.
Nej, och jag också kollade på intervjun när han var med i Comedians in Cars Getting Coffee. Ja. Att jag fick samma känsla och blev lite besviken. För det var nog första gången jag såg en intervju med honom. Ja. Och då kände jag lite så här... Nej, men jag kan nog kolla på dina filmer, men jag är inte så intresserad av att se din stand-up.
För det var ju det, de tog ju hans material.
Ja, de älskade hans material, så de frågade om de fick köpa material.
Men inte just han. Men det är ju det, jag tittar på den så känner jag så här, han går igenom momenten man gör i stand-up. Men det ligger ingen, även om det är ärligt eller inte, jag hör inte att det är ärligt. Alltså jag tror inte riktigt på honom.
Nej.
Det är lite så här... mekaniskt på något sätt.
Det han saknar är likability.
Ja.
Och det är inte någonting som är någonting ovanligt bara för honom. Det finns många som jag upplever är så. Men som det ändå kan gå ganska bra för.
Mm.
Men i Sverige, det är så jobbigt när man sitter på en stand-up-klubb och bara så här, du har bra skämt, du har tajmingen, du har någon typ av leverans som tilltalar publiken, men du har noll likability, och det är därför du inte kommer någon vart.
Det är därför jag har slutat.
Nej, men exakt. Och, nej, du har ju jättemycket likabilt. Men det är också ett sådär grej som man tänker, jag hade han velat hålla på med stand-up. Nu gör han ju det bara som en så här, men här får jag in lite pengar. Han giggar ju fortfarande på Largo i Los Angeles emellanåt och har mer så här Judd Apatow with friends, och då har han ju med sig jätteroliga människor.
Men han känns lite som en talkshow host.
Ja,
precis
mer.
Som att han är en regissör.
Ja, just
att så här, ja, men du kan göra andra bra.
Mm.
Och det är ju en jävla kunskap att hitta det hos sig själv.
Jag tänkte på det. Han ser ut som Jimmy Kimmel ifall Jimmy Kimmel slutade bry sig om sitt utseende.
Ja, men lite så.
Då är de ganska lika.
The day he let himself go.
Exakt,
det skulle förvåna mig om han tröttnar på att skriva och producera filmer och så bara, men vad fan, jag kör... jag kör en talkshow. Jag blir late night... Ny, liksom.
Men en sak som jag vill fråga, det är, han ligger ju bakom en av de mest underskattade då serierna som bara kom en säsong av, som hade det fantastiska namnet Freaks and Geeks. Men som fick namnet Nollor och Nördar här. Varför det inte var så stort i Sverige tills det blev kultförklarat. Var det en inkörsport som, eller var det någonting som du uppskattade tidigt?
Det tittade jag på. Och det var ju också väldigt mycket casten där. Som, de var ju inte kända. Nej. Men de var ändå... Det var någonting som ändå blev så likable. Man fastnade för karaktärerna. Ja, men Jason Segel. Vilka var det mer som var med i den? Det har jag liksom... Jag
kan visa. James Franco.
Ja, men det...
Åh, titta, gud, det här vill jag titta på igen. Mm. Det, nu när man vet vilka de är.
Ja, men precis.
Titta, Seth Rogen.
Åh, jag blev helt nostalgisk. Men gud, jag har inte tänkt på att det är dum.
Det är ju bara...
Vilket uppvaknande för mig.
Ja. Ja, det är bara kul. Weed-gänget. Folk som...
Ja, alla som röker weed. Men det här är ju... Och det är Paul Feig som har skapat det. Ja, du ser. Det är, det är Bridesmaids-gänget, fast minus Kristen Wiig liksom. Mm.
Ja, det var typ bara snubbar.
Ja, nej, men alltså, de är bakom kameran.
Ja, men den var ju, den gick ju på femman när man kom hem från skolan här för mig. Så var den, alltså det, ja, nej, men den var fantastisk också för att det är så här,
ja, men femma, jag hade inte femma.
Eller jag för mig, det kanske inte var, men det var ändå så här, alla kan ju relatera till nördar på något sätt, och framförallt vi som är comedy folk som ofta kanske har någon liten så, man har en liten nördbakgrund eller har varit en underdog på något sätt, att det var så fantastiskt att nu liksom visar vi det här gänget. Och de är ju mycket, mycket nördigare än vad jag någonsin har varit, men det är så fantastiskt att se nördar som är roliga. Det är ju också Superbad, hela den grejen också.
Det är bra grejer.
Har du tittat på Love någonting då?
Ja, den kollade jag på. Hade lite svårt för att fastna för den. Av någon anledning.
Älskar den.
Ja, men en grej som jag inte riktigt har förstått förut. Jag hade ju också väldigt svårt att komma in i Girls. Som Judd Apatow har varit inblandad i också.
Ja, producerar.
Jag hade jättesvårt att komma in i den. Och jag... har nog aldrig sett det som en komediserie förrän jag gav det andra eller tredje chansen också. Att det var så här, det tog så lång tid att kunna se det, för jag trodde inte att det var menat att det skulle vara roligt.
Nej.
Och då blir det lite så här, det var jobbigt och pinsamt och det är lite
Exakt.
Det är så lätt att man bara tycker att det är tragiskt och man tycker synd om. Och sånt gör mig väldigt obekväm. Men sen är det ju lite mer, ja, men när man vågar tänka att det är humor, att man vågar liksom skratta åt att det här är vad det är.
Så ofta om förväntningar. Det märker ju vi också när vi improviserar, att har vi en publik som aldrig har sett impro, de fattar ju inte att så här, ni får skratta. Nej. Ni är här för att skratta, utan många tror att så här, nu ska jag gå och titta på teater. Och sen så tar det liksom 20 minuter ibland innan, och de sitter liksom och kväver skrattet, framförallt om det bara är ny publik. För att de är så här, men det här får man inte skratta åt. Och sen när de väl kommittar till att det är okej, då kan de ge en, alltså det handlar om vilka glasögon man har på sig. Och jag håller med, Girls, jag tycker den är skitbra. Jag tycker den är skriven så jävla snyggt. Det är Lena Dunham som har skrivit, och hon berättade ju också i en intervju om hur hon och tjejerna, trots att hon inte håller på någonting med impro, men att Judd alltid sa, men improvisera den här scenen, testa vad som händer om ni bara pratar, för det blir liksom mer levande. Så det har de gjort jättemycket, samtidigt som jag vet att Judd själv tycker att är det någon som kan skriva så är det Lena Dunham. Det är väldigt sällan som man pratar med någon som skriver och så säger man så här, gud vad bra, det här är jättebra, skriv ner den här dialogen, och så kommer du tillbaka och sen är dialogen bättre än snacket man har haft innan. Att oftast så är det tvärtom, att nej, men okej, det här var en bra idé, men på papper funkade det inte, vad synd, vi river den. Men med Lena var det alltid så mycket bättre när hon kom tillbaka med manuset, för hon har den där gåvan att hon bara liksom kan skriva som hon tänker.
Det jag tror också gör det lite svårt att skratta åt, det är att det faktiskt tar upp ganska mycket mörker. Och då blir det lite så här, återigen bryter den här grejen att in your face humor väldigt mycket. Man vet att man tittar på en amerikansk serie, men det är inte in your face. Jaha, men då är det väl drama då? Tänker min hjärna automatiskt. Men som sagt, va, sen när man förstår att det här får man skratta åt, då blir det ju en helt annan nivå på det.
Ska vi fortsätta eller ska vi börja runda av?
Vi måste börja runda av.
Vi måste börja runda av. Fan vad tråkigt.
Flyt.
Mm, det var väldigt kul. Mm.
Men är det någonting vi känner att vi har missat att prata om Judd?
Är det någon annan film? Vi har ju tid, vi kan ju.
Jo, Superbad.
Ja.
Jag skulle vilja återgå till Superbad bara. Jag såg en scenen mot slutet när grabbarna ligger hemma hos en utav dem. De är aspackade, de har haft hela den här kvällen som har tagit 1:40 och se, 1 timme och 40 minuter. Och när det bara dyker upp ett litet fantastiskt ögonblick och ett exempel på hur bra Judd är på att visa mänskliga relationer. Mm. Att det finns någonting mänskligt i, för det är ju väldigt mycket, men i Bridesmaids också, så här, men relationen mellan hon som ska gifta sig och hennes bridesmaid, och sen så här, kvinnlig konkurrens lite grann, jag vill vara bästa kompisen, men jag vill vara det. Och här just bara att så här, ja, men det är ploj, och de bara fuck you man. Och sen så blir det någonting så fint i när de bara så här hyllar varandra.
No, don't be sorry. I should be sorry. I was being a dick. I was being a big dick to you.
No, I listen, Seth, I want you to know I don't want to live with Fogel. I don't want to live with him. I just don't, I'm afraid to live with strangers. I can't do it.
I know.
I can't believe you saved me. You saved me. I can't believe I owe you so much. You cared. I love you. I love you, man.
I love you.
Ja, men det är fint.
Det blir så fint. Mm. Bara så här, och det är ju sånt han gör också i, ja, men This is 40 också, det här när de verkligen i slut bara försonas. Mm. Att det blir så fina scener mitt i allt det spexiga och så. Jag gillar det.
Verkligen.
Jag älskar ju de här två poliserna, för att den ena är Bill Hader och den andra är Seth Rogen. Han som kommer att bli kallad McLovin resten av serien.
You're the one that got punched.
Yeah. Okay, first things first, what is your name?
My name, it's McLovin.
McLovin?
Yeah.
Mm-hmm. Yeah, what's your first name?
What?
Your first name.
My first name? Technically, I don't have a first name, so don't worry about my first name.
So it's just McLovin?
Yeah. Mm-hmm.
That's badass.
It is badass.
Really
it's
cool.
Badass name. Yeah.
A lot of people have weird names nowadays. Chingy, Shakira, Rafe, Pax.
We arrested a man lady who is legally named Fuck.
I think he was Vietnamese, was with a PH, yeah. But it's still pretty shocking to see on a license.
Men den är väl, Superbad har väl, vissa grejer håller fortfarande, och sen är det vissa grejer som åldras lite sämre, har jag för mig, när jag sett den.
Ja, det, så är det ju. Men det är bara just så här, man kollar på en, typ en Adam Sandler-film, så kan man känna lite att, eller i alla fall de tidigare filmerna, att det saknas lite värme. Och då blir det just när det dyker upp lite värme och just så här manlig relation i en film som är ganska plojig och väldigt mycket liksom grabbar som är grabbar, då är det så skönt när det kommer, han slänger in den där scenen som bara, oj vad varmt och fint.
Just det.
Och sen morgonen efter så vaknar de och bara, åh, jag måste gå och göra en grej. Att det är klassiska, men väldigt härligt.
Så man kan summera med att säga så här, Judd Apatow, inte charmig på scenen, har gjort en hel del filmer, men är bäst på att lyfta andra. Som Lena Dunham och Kristen Wiig och Paul Feig och sådana andra karaktärer.
Absolut.
Konsensus!
Ja, jättekul att du kom hit.
Ja, men tack för att jag fick komma.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.